Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Varmt välkommen till Vidar möter, Elisabeth Nilsson.
Tack ska du ha. Roligt att vara här.
Ja, det är kul att se dig igen. Det var länge sedan.
Ja, det var det.
Ja.
Och roligt att se någon i verkliga livet. Ja. Jag är lite trött på webbmöten.
Ja, jag förstår det. Och bara för att försäkra alla lyssnare så sitter vi på coronasäkra avstånd här på Folkbladets folktomma redaktion.
Ja, det stämmer.
Ja. Du, första gången vi sågs, du har ju varit landshövding här i Östergötland mellan 2010 och 2018.
Det stämmer.
Och precis i början där så bjöd du in mig till en lunch. Och jag åkte ner till slottet i Linköping. Och det var bara du och jag.
Mm.
Ja, och vi satt mitt emot varandra, kanske 5 meter från varandra. Då, sånt där jättelunchbord. Och så där, och vi kände inte varandra. Det var lite stelt några minuter. Men sen, du framstår som en väldigt samhällsengagerad och samhällsinsatt och upplyst person. Mm. Med en väldigt spännande historia och framtid också. Så därför är jag jätteglad att du är här.
Tack ska du ha.
Ja. Vad kan man säga om det svenska samhället just nu? Kan man...
Ja, det är ju... Man kan säga ömsom vin, ömsom vatten.
Ja.
När man tittar på stora delar av näringslivet, det går väldigt bra. Och vi har många synnerligen framgångsrika företag. Jag har ju själv den stora glädjen och kallade privilegiet nästan att sitta i Bolidens styrelse.
Mm.
Ett gruvbolag som är värt runt 80 miljarder kronor. Det har ju stigit i värde. Och vi har ju verksamhet i flera länder. Och det går bra för oss och vi investerar. Och vi gör saker som världen behöver. Och så ser det ut med väldigt många svenska företag. Så det är väldigt roligt. Och vi vill investera och gå vidare. Däremot så har vi ju många synpunkter på att det tar sån himla tid med tillståndsfrågor. Det skapar sån osäkerhet. Så att det är ju någonting som är viktigt för näringslivet och själva svensk ekonomis utveckling.
Mm.
Att man hitta lösningar så att det där blir smidigare, effektivare och mer förutsägbart.
Mm.
Så att det tycker jag går väldigt bra.
Mm.
Sen kan man ju då se att samhället har ju blivit mycket mer kluvet.
Mm.
Där många grupper har ju väldigt hög sysselsättning. Sen följde rätt mycket nu på grund av coronan.
Mm.
Men och de som är i besöksnäringen, hotell, restaurang, det är ju riktigt kämpigt. Men dessförinnan så var det riktigt bra. Sen har vi grupper som inte kommer in i samhället.
Mm.
På grund av dålig eller obefintlig skolutbildning. Och att på vissa håll så bor man ganska... Ja, det är väldigt segregerat. Så att där har vi många steg att ta. Exakt vad som är rätt och riktigt. Men arbete, utbildning är det viktiga språket.
Ja, är det inte det nu som alltid att man behöver inte krångla till det egentligen utan arbeta, försörja sig, bidra till samhället och ta hand om sig själv och sin familj? Ja.
Jag tror att man brukar säga att vi har avogheter mot människor från andra länder. Jag tror att ingen bryr sig om egentligen hur grannen ser ut.
Mm.
Bara man vet att det är någon som anstränger sig, som kan lita på och då fungerar det. Och så att det är hur, inte en massa projekt. Jag brukar lyssna på Boel Godner i Södertälje.
Ja, ja, visst.
Hon plockar bort projekten med back to basic. Med att se till att skolan fungerar. Att incitamenten är att utbilda sig. Så att man kan klara jobb från det enklare till det avancerade.
Ja, Boel Godner är väldigt klok politiker. Hon är ju kommunstyrelseordförande i Södertälje. Har varit länge.
Ja.
Och ja, en förebild för mig i varje fall och för många. Mm. Vet jag. Alltså med sin enkelhet och rakhet i det svåra. För
ja, precis.
Det är inga lätta grejer heller. Men,
nej, inte.
Nej, hon är duktig. Mm. Du, det var intressant med Boliden. Jag menar, gruvan, det känns som cirkeln är sluten lite. Du börjar ju så här ovan jord, men ändå med det som kom upp från mm. gruvan. Kan man inte säga så, ditt yrkesliv?
Så kan man säga.
Ja.
Och Boliden håller sig både under jord och ovan jord.
Ja, ja.
Och när man då ser, när man är till exempel i Aitik där utanför Gällivare, mm. ett enormt stor gruva. Och det, för hela samhället Gällivare så är ju Boliden tillsammans med LKAB helt fundamentala för samhället mm. och dess utveckling. Och för Kiruna så är det också LKAB. Så att det här med gruvnäringens betydelse för norra Sverige, det kan aldrig överskattas.
Mm. Du inledde med att säga när jag frågade hur går det för samhället Sverige, så vin och vatten. Och det för mig osökt in på ett av dina uppdrag som du har nu då. Du är statlig utredare.
Ja.
Är du ensamutredare eller en parlamentarisk?
Jag är ensamutredare.
Ja. Mm.
Och ja, det handlar om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.
Ja, det är väl inte första gången det utreds.
Det är tredje gången.
Ja, världen kärnkraften är väldigt känsligt där.
Väldigt känsligt.
Ja.
Och jag hoppas att vi kan hitta en lösning som både accepteras politiskt. Det finns ju en del som är rädda för att ändrar man försäljningskanaler så kan det få konsekvenser för dryckenskapen.
Mm.
Men det som är det mest trixiga är ju där hur hittar man lösningar som inte trasslar till det vad gäller monopolets bevarande och EUs lagstiftning runt det här. Så därför så är ju den jurist som är sekreterare i utredningen också. Mm. Det handlar mycket om juridik.
Mm. Jag satt i min i det där för några år sedan, kanske i samband med den första utredningen, eller ganska många år sedan. Och jag hade ju trott att det handlar bara om att säga att man gjorde eget vin eller öl eller vad det var. Eller kanske sprit, jag vet inte, på den här gården. Det man gjorde själv, att man då under vissa förutsättningar skulle kunna sälja det. Men tydligen var det tänkt att man skulle kunna sälja annat också.
Ja, det är det där som jag tror att man måste skala ner det till en lämplig nivå. För det var någon utredning som kanske man kom fram till lite för vida lösningar och då blev motståndet också större. Så att se värdet som är det viktigaste för producenterna. Och alla producenter är ju bekänta av att Systembolaget behålls som försäljningskanal och vi kunder också tycker att det fungerar mycket väl.
Mm.
Så att vi ska då hitta en lösning som möjliggör för dem att sälja utan att det andra skadas.
Mm. Du är barnfödd och uppväxt utanför Kalix.
Ja, en liten by längst upp i Botniska viken.
Ja.
Nu har den väl ungefär 75 invånare. Och tidigare när jag var barn då kanske det var 200.
Ja.
Men jag har glädjen att min bror bor kvar och tog över hemgården. Och en syster som bor där och en brorson. Så att det är ju hemma för mig.
Mm. Och så är du en kvinna som är sprungen ur industrin också.
Ja, eller det stämmer.
Ja, stål och järn.
Ja.
Ja. Visst kallades du för järnladyn?
Ja, så blev det.
Ja.
När jag blev vd för järnkontoret.
Ja.
Och järnkontoret stavas ju med E.
Mm.
Så att då stod det i Dagens Industri. Någonting om Sveriges nya järnlady.
Mm. Ja.
Och jag tyckte det var ett väldigt smickrande namn.
Ja.
Oavsett vad man tycker om Margaret Thatcher.
Ja.
Men ett bra epitet.
Ja, eller hur? Men du är rätt bestämd om det krävs, är det inte det?
Ja, för det mesta.
Ja.
Och sen är jag ingen hårding, jag är ganska mjukis.
Mm, mm.
Men jag kan också, jag har lätt för att fatta beslut.
Mm.
Och när man jobbade på järnverket så kunde det finnas minst sagt olika åsikter. Och man måste stå ut med det.
Mm.
För att och som chef så har man vissa uppgifter att driva saker framåt.
Mm.
Därför man får chefsjobben.
Ja, eller hur? Att hålla fokus på vad är det viktiga här?
Ja, precis. Ja.
Och då kanske man får stå ut med ett och annat.
Jo, det fick jag. Det får man och det fick jag.
Ja. Och sen ringde en statssekreterare och frågade om du ville bli landshövding. Blev du förvånad då? Eller hade du...
Nej, jag hade inte gått omkring och tänkt på det.
Nej.
Jag minns, jag var på väg från Sandviken. Jag hade besökt järnverket där. Och jag hade med mig en medarbetare som jag hade väldigt stort förtroende för. Och så ringde en statssekreterare och frågade, kan vi prata? Och jag tänkte, den som satt bredvid mig, Han skulle aldrig säga någonting. Nej. Så jag körde, sa jag. Och det var från Finansdepartementet. De brukar vara svåra att få tag på. Mm. Så att när de ringer, där är något särskilt. Så jag blev lite förvånad. Och jag tyckte det var spännande. Och sen frågade jag rakt på om jag ville bli landshövding i Östergötland. Och jag sa att jag måste prata med min man. Mm. Men jag visste ju att jag ville.
Ja.
och jag ringde hem och så jag fått en särskild fråga. Arne, han var rädd att det var Norrbotten vi pratade om. Ja. Och det hade han inte vilja flytta till. Det var lätt att säga ja.
Mm. Varför var det... Du måste ändå ha förberett det på något sätt, kanske.
Ja, det var...
Freudianskt, omedvetet på något sätt.
Jag kände några som var landshövdingar. Per-Ola Eriksson i Norrbotten.
Ja, ja.
Kristin Alser som var i Kronoberg. Och jag kunde konstatera att de tyckte det var roligt att vara landshövding.
Mm.
Och tänkte jag som så. Jag hade ett fantastiskt fint jobb som vd på järnkontoret. Satt på fina gatan i Stockholm med stort kontor och kristallkrona. Ja, och visst. Mycket välbetalt. Och att då komma in i det offentliga... Jag funderar lite grann just det här med vad innebär det, andra styrformer, sämre betalt förstås. Men jag tänkte, man ska alltid fundera, fixar jag det här? Och jag tänkte, jag har ju grejat det här med att vara vd på järnkontoret. Och jag är intresserad av allehanda samhällsfrågor. Vill gärna försöka påverka. Och jag och min bror, vi brukar diskutera politik. Lösa världsproblemen. Ja. Någon timme per dag ungefär ibland. Och sådana frågor intresserar mig. Och att dels först att vara talesperson för stålindustrin. Jag trivdes med den rollen och med de möten man hade. Och de olika grupper man träffade. Och jag tänkte att då vara... landshövding, att liksom få vara representant för ett helt län, få vara inblandad i en otrolig bredd av frågor. Jag tyckte det kändes synnerligen spännande, annorlunda. Så att jag tackar ja.
Och det jag såg av dig då, du verkar ju trivas i rollen också.
Uppdraget. Ja, det gjorde jag.
Ja, ja.
Som fisken i vattnet. Ja.
Var det stor skillnad då på det offentliga och näringslivet?
Ja, en viss skillnad, men inte så stor som man kan tro. Är man på en myndighet, som landshövding så har man ju friare roll än om man är på en annan typ av myndighet. Mm. Och man har också stort utrymme att utforma sin roll själv. Det är vissa saker som åligger själva rollen och vissa typer av möten... viltförvaltningsdelegation med mer som man leder. Det är ganska många sådana saker, men man kan också...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Okay. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Också ta en mängd egna initiativ.
Mm.
Och vilket både förväntas och man bör göra för man har möjligheten tack vare rollen.
Mm.
Men sen så en del kanske tycker, och det är sån insyn och tidningarna kan springa där och läsa dina krognoter och allt så vidare. Men jag har alltid haft, från det jag blev chef har jag alltid tänkt i termerna att det man gör, det måste tåla granskning.
Mm.
Inga svarta firmer, inget fusk, ingenting sånt som man ska behöva vara orolig för att om tidningarna ringer så behöver man skämmas. Släkten ska aldrig behöva skämmas.
Nej, eller hur? Det är jättebra. Ja, en jättebra inställning och som är bra att ha med sig,
ja.
Vad man än gör.
Precis.
Eller hur? Om det här står i Expressen imorgon, måste jag gå då eller får släkten skämmas?
Ja,
och kommer man fram till att moster Ebba kanske får skämmas. Mm. Nej, då ska jag inte göra det.
Nej, precis. Nej, eller? Ja, nej, så att det hade jag som princip. Och jag hade en sån här middag första veckan när jag kom till Östergötland, länsmiddag.
Ja.
Och jag tänkte jag måste visa att jag finns med tanke på Björn Eriksson. Han syntes ju verkligen.
Ja, ja.
Jag tänkte att jag behöver visa och träffa folk. Då kom Ola Sigvardsson.
Mm.
Och då hade han en sån här fejklypsedel. Det stod välkommen Elisabeth ovanför och så en bild på mig. Och så understod det korren har koll.
Ja, det är bra. Hör du, det finns ju mycket man kan tala om här. Du har ju erfarenheter både av näringslivet och staten som vi precis har varit inne på. Och staten nu och regionerna och kommunerna, de är ju inne i ganska hårda revirstrider. Jag tänker utifrån pandemin och coronan här då. Och det framstår ju, jag vet inte om du har lust att säga någonting om det, men alltså det framstår ju som om den här förvaltningsmodellen vi har, den är inte optimal. Alltså det går ju bra när solen skiner, men när det är tvärväder eller snöblåst och snöhalvstorm som idag, då verkar det inte fungera.
Jag tror att oavsett hur man delar in kartan på ledden, tvären och längden, så finns det förbättringsmöjligheter.
Mm.
Och det jag liksom har reagerat på, för det är ju en kris som gäller för hela samhället när man får en covid-kris. Och så många har blivit sjuka och så många har dött. Och det krävs såna extraordinära insatser inom vården. Jag har en syster som är sjuksköterska som själv har vårdat såna patienter. Och då är det viktigt också att de centrala myndigheterna som Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten hjälper de regionala myndigheterna så länge de finns och så de ser ut idag, så att man gör så lika som möjligt så att man inte behöver uppfinna hjulet på 21 ställen.
Mm.
Och där verkar det åtminstone till en början vara en viss förvirring. Och sen så hur man än delar in, när man pratar sjukvård så är det ju, det finns så mycket känslor i allt det där, vilket är naturligt för det är mycket arbetstillfällen där människor vill känna trygghet att det inte är för långt bort.
Mm.
Sen är då frågan att man klarar av att hålla kompetens på olika ställen. Vad är rimlig indelning? Hur gör man? Organiserar man så att det fungerar väl och hög kvalitet? Och hur ska man hantera kriser? Är den här modellen när det gäller som samlade kriser som det är nu? Det kan ju vara en lokal kris.
Mm.
Men om det är en nationell kris, hur hittar man än effektiva former? För jag tror att det har brustit en del och det är inte konstigt heller.
Mm.
För man har inte kunnat vara beredd på det här. Så att jag tror att den här coronakommissionen som kommer med säkert någon typ av slutrapport kommer säkert med råd. Och det gäller liksom att titta på dem med väldigt öppen attityd.
Ja, och de har ju en väldigt viktig uppgift, den här coronakommissionen. Mm. Jag tycker deras första betänkande levde ju upp till högt ställda förväntningar. Det vill säga att man inte skulle ta massa hänsyn, sidohänsyn till makten och politik och sådär. Mm. Utan föra fram det man hade kommit fram till. Och det är ju en väldigt kompetent besättning i den här coronakommissionen. Och oförvägna kvinnor och män, ska jag säga. Som är
synnerligen.
Ja.
Och jag tänkte också det här med det som var besvärande i början, det fanns ju inte skyddsutrustning.
Mm.
Personal på boenden, på lasaretten hade ju svårt att hitta olika former av munskydd, masker med mer som behövdes. Och till slut så fixade det sig. Och jag läste något regionråd, det var inte i Östergötland utan på ett annat ställe, som tyckte men vi grejade det här ändå, man behöver inte ha förråd.
Mm.
Men det var rätt många som hann bli sjuka innan man hade fått till det hela. Så att hur säkerställer man att när särskilda saker händer att man har en rimlig trygghet också i starten? Man kan inte fixa allt, men ändå.
Nej, sådana saker, det kommer nog att finnas mer på lager. Jag var på fullmäktige här i Norrköping. Då sa kommundirektören att i Norrköping finns det nu 2 miljoner munskydd i lager.
Ja.
Och så ska det vara.
Ja, så ska det vara. Ja. Det är bra.
Ja. Men däremot sjukvården visar ju, inte minst i de stora regionerna, Stockholm var ju väldigt i media, hur oerhört snabbt, alltså man kunde fördubbla intensivvårdsplatser.
Mm.
Alltså när det gällde.
Imponerande.
Ja, eller hur? Mm. Och kreativiteten, alltså entreprenörskapet i det offentliga, det var fantastiskt att se, tycker jag. Och pang, ett fältsjukhus ifall det skulle behövas.
Ja, det var kul att se.
Ja, eller hur? Så det är inte hopplöst allting, inte.
Nej, absolut inte. Nej.
Du är också ordförande i Allmänna Försvarsföreningen.
Ja.
Du var ordförande här i länet under din tid. Det är väl något som följer med uppdraget kanske som landshövding.
Ja, föreningen hade väl somnat, eller lokalavdelningen hade somnat in lite grann under en period. Så då blev jag uppvaktad om jag kunde tänka mig att starta om igen. Mm. Och sådana frågor som har med försvarssäkerhet är ju viktiga för samhället att intressera mig för sådana frågor. Så att jag tyckte att det var ju ett alldeles utmärkt förslag, så att jag anammade deras idé, så då körde vi igång igen.
Mm.
Och du har ju varit väldigt hjälpsam där med att vara moderator vid olika seminarier. Och sen när jag då skulle sluta som landshövding så kom de till mig. Jag blev ytterst förvånad att de frågade om jag kunde tänka mig att vara ordförande för hela Allmänna Försvarsföreningen för Sverige. Mm. Jag tyckte, jag är ju ingen general och inte är någonting. Nej. Det, men okej. Okay. Ja. Tror de att det går?
Ja. Mm. Och försvarsfrågorna har ju verkligen seglat upp. De kanske inte är så högt upp när man frågar medborgarna vilka är de viktigaste frågorna. Mm. Men alltså i politiken så är det ju en jätteförändring på 5-10 år. Alltså. När man se på anslagen och när man ser på intresset och övningarna. Och
jag tycker det är bra. Och när jag lyssnar på Peter Hultqvist är han ju väldigt tydlig.
Mm.
Och det är glädjande också att se att man är ense om att verkligen kraftigt höja anslagen.
Mm.
Och utöka själva försvarsmakten med, inte bara med material utan med, inte minst med numerär.
Mm.
Och det är ju en lång process, en krävande process som Mikael Bydén har att leda.
Mm.
Men om man ser vad som händer i omvärlden och Rysslands aggressiva hållning och också se vad de rent fysiskt har gjort och deras intresse för Östersjön, så måste också Sverige visa att man ser det som viktigt att försvara våra territoriella gränser.
Mm.
Men också hur vi agerar påverkar också Baltikum, påverkar Finland. Som ju aldrig har dragit ner, utan de har ett väldigt stabilt försvar.
Det är klart, har man en lång markgräns mot Ryssland eller Sovjetunionen så vill det nog till att man har en och annan.
Och att en försvarsmakt, det handlar om att värna liksom nationella intressen, Europas intressen, demokratiska värderingar. Och då kan man inte säga att det inte får kosta, för då säger man att det andra inte är så viktigt.
Mm. Hör du är en fena på matematik, är inte det?
Nej, det kan jag inte påstå.
Var det inte det under skoltiden?
Tillräckligt bra i alla fall för att klara ingenjörsexamen.
Ja, ja. Nej, jag vet, jag har ju sett under årens lopp att du har ju varit ute ibland med så här oroliga veck i pannan inför skolresultaten och så där i Sverige. Att du engagerade den frågan.
Ja.
Ja.
Där, ibland så hör jag, om man läser, att våra betyg kanske inte är så höga.
Mm.
Men vi är ju så kreativa.
Ja.
Och entreprenöriella är sånt där svårt ord. Och så att det är bra ändå. Men det är en självbild som inte håller. För när man tittar på de länder som verkligen är lysande vad gäller skolresultat, de är också väldigt duktiga på innovationer, hitta lösningar.
Mm.
Och näringslivet behöver ju mycket duktiga människor. Senast igår lyssnade på ett föredrag av FRAs generaldirektör.
Mm.
Då var det IT-människor man behöver för att jobba med cyberhot bland annat. Mm. Men också inom en mängd inom näringslivet, också inom det allmänna. Så att kunna räkna, att kunna matte, att kunna språk. Och för att lyckas i skolan så det finns inga enkla vägar. Det är som i idrotten, man måste jobba.
Ja.
Och en nation som vill hålla sig på en hög ekonomisk standard, god ekonomisk utveckling, så är det viktigt att skolan får ta plats. Att man strävar efter höga resultat, för alla vinner på det. Och Och man ska inte ha för låg förväntan bara för att skolor finns i ett visst område. Mm. Utan höga krav och höga förväntningar hjälper alla.
Och också att man förstår att det handlar om en ansträngning.
Ja, det är en ansträngning.
Ja, det kommer inte bara att flyga in massa kunskaper i huvudet som du sen kan använda. Utan du måste anstränga dig för att få de där grejerna. Det är liksom det som är...
Ja, det är så. Ja. Jag tänker, ibland brukar man ta Zlatan som ett exempel. Ja, mm. Han blev ingen sån där stjärna utan att han ansträngde sig riktigt hårt. Mm. Och oavsett om du går en verkstadsinriktad utbildning och ska bli svetsare eller elektriker eller matematiker eller ingenjör. Mm. Att om du ska nå resultat, du måste träna och du måste ha ambition att greja det. För om du går ut utan någon form av gymnasieexamen eller annat så det blir kämpigt. Mm.
Ja, Elisabeth Nilsson, de här minuterna vi har samtalat, de har inte varit kämpiga men det har gått väldigt fort. Så vi får nog runda av här om du inte har någonting som du känner att det här vill jag verkligen säga.
Jag vill säga att den här tiden jag hade i Östergötland som landshövding, det var den mest roliga tiden i hela mitt liv. Och Östergötland är ett otroligt spännande län. Jag har sagt det förr och jag kommer aldrig ändra mig.
Stort tack för det, Elisabeth Nilsson. Och må din väg gå dig till mötes.
Tack ska du ha.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.